السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Som utlovat så kommer vi idag inshallah ta'ala att gå igenom lite enkelt hur man utför wudu, hur man utför tvagningen. Och det är viktigt för varje muslim att känna till hur man ska dyrka Allah Azza wa Jal korrekt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sa: "Man yuridillah bihi khayra yufaqqihu fi din." Den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Så det är ett gott tecken att människan söker kunskap i islam. Att människan känner till hur han ska dyrka sin herre. Och Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss med det syftet att vi ska dyrka honom. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Så det åligger oss att känna till hur vi ska dyrka Allah Azza wa Jal. För om man läser haditherna som nämner belöningen av wudu, belöningen av salah, så finner man också att vissa hadither specificerar att profeten Muhammad alaihissalam han säger: den som gör wudu så som vi har gjort, eller så som vi har beordrat, och gör salah så som vi har gjort, kommer att få den här belöningen. Så det är inte bara att göra wudu hur som helst, utan man ska göra wudu så som profeten Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam gjorde sin wudu. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Ni har sannoliken ett gott exempel, en god förebild i Allahs sändebud. Och profeten Muhammad a.s. har nämnt det här i många hadither. Att han är förebilden i allting. Han sa: صَلُّ كَمَ رَأَيْتُمُونِ أُصَلِّ. Be så som ni har sett mig be. Han sa: ta era hajjriter från mig. Så allting man gör i islam gör vi i enlighet med profeten Muhammad sunna sallallahu alaihi wasallam. Inshallah ta'ala. Och wudu, tvagningen, är något jätteviktigt i islam. Profeten Muhammad alaihi salatu wasallam han sa: "At-tuhuru shatrul iman." Och en annan hadith: "Al-wudu shatrul iman." Att tvaga sig eller att rena sig är hälften av iman. Och enligt vissa lärda så betyder hadithen: el-wudu är hälften av bönen. För bönen kallas också för iman. Så el-wudu är hälften av bönen. Varför? För det finns ingen salah för den som inte har gjort wudu. Eller hur? Wudu är nyckeln till bönen. Som en felaktig wudu accepterar inte Allah Azza wa Jal din bön. Som då profeten Muhammad a.s. såg en man som bad. Han hade precis gjort wudu. Och på hans fot var en liten, ett litet märke, in i någon millimeter sådär, som var torr. Jättelitet märke som var torrt på foten. Så han sa till mannen: gå och gör om din wudu, din salah. Det räknas inte. Så det är jätteviktigt att man lär sig hur man utför wudu korrekt. Och det är såna här grundläggande saker som varje muslim måste känna till. Wajib. Man ursäktas inte om man är okunnig i detta. Utan man får synd på sig. Och man är skyldig att lära sig. Och de lärda brukar också tala om att det finns två sorters renlighet i islam. Är det någon som vet vilka två sorters renlighet som finns? Eller två... När man talar om renlighet, yani, så brukar man referera till två saker. Två saker man ska rena. Ja. Det inre och det yttre. Al-zahir och al-batin. Man ska rena sitt inre och sitt yttre. Rena sitt inre betyder att rena sitt hjärta och sin nefs från kyrk, hyckleri, tvivel, avund och alla onda egenskaper som kan finnas i hjärtat. Och att rena sitt yttre är då att rena sig när man ska till exempel be, man gör wudu, ibland måste man duscha, att avlägsna det som är orent från kroppen och kläderna och böneplatsen och så vidare. Så båda de här är viktiga. Och vissa av ulema säger att den viktigaste är självklart att rena sitt inre. Ja? Men att man inte kan rena sitt inre om man inte rena sitt yttre. För att rena sitt inre måste man också göra salat till exempel. Du kan inte göra salat om du inte har gjort wudu. Så allt hänger ihop. Och därför finner vi att islam är en religion av renlighet. Ett rent yttre och ett rent inre. Allting är viktigt i islam. Tayyib. Det finns också mycket belöning i att utföra wudu. Till exempel så har det nämnts i många sahih hadither. Man skulle kunna till och med ha två lektioner kanske om dygderna av wudu. Bara nämna alla hadither och koranverser. Men till exempel, vad är belöningen för de som gör wudu i nästa liv? Är det någon som vet? De kommer att komma lysandes på domedagen. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin min athar al-wudu, eller kama qal. Han sa min umma kommer att kallas på domedagen med lysande ansikten från platserna av wudu. Yani de kommer att kännas igen. Bland alla dessa människor från Adam till den sista människan och jinnen. Hur ska profeten Muhammad alaihissalam känna igen sin umma på domedagen? Jo, med hjälp av wudu. De kommer ha som hästen har det här vita märket i ansiktet ibland. Med vilket man kan känna igen hästen. De troende kommer också ha lysande kroppsdelar på domedagen. Ansiktet och armarna och fötterna. Må Allah göra oss från dem. Det nämndes också i en hadith att den troendes smycken i paradiset kommer vara till den nivån han gjorde wudu. Till den platsen han gjorde wudu. Yani, de troende får smycken på armarna och vid fötterna där de har gjort wudu. Mashallah. Wudu är också någonting som förlåter synder. Och det här finns jättemånga hadither som just talar om. Till exempel att när man gör wudu och tvättar ansiktet så faller synderna ner med vattnet. De synderna som man har sett med sina ögon. När man sen tvättar armarna och händerna så faller synderna ner som man har rört vid. Och sen när man tvättar öronen så faller synderna ner som man har hört med. Och fötterna, synderna som man har gått med faller ner med vattnet. Mashallah. Så det är en stor orsak till förlåtelse. Och ni känner ju alla till hadithen om floden framför huset, eller hur? Den här liknelsen. Jag tror inte det finns någon som inte har hört den. Men profeten alaihissalam, han drog den här mycket vackra liknelsen. Att liknelsen av wudu som vi gör varje dag är som en person som har en rinnande flod framför sitt hus. Där han måste bada 5 gånger om dagen. Kommer han att vara smutsig i slutet på dagen? Ja? Kommer han vara smutsig? Den som badar 5 gånger om dagen, är han smutsig? Ja, han är ren. Och på samma sak är det med wudu. Det renar också människan från hans synder. Ja. Se bilden. Taj, vi börjar då. Det finns vissa villkor man måste uppfylla för att ens wudu ska vara korrekt. Vissa villkor som personen måste uppfylla för att ens wudu ska vara korrekt. Det första är att personen är aqil, att han är i sina sinnesfulla bruk. En person som är psykiskt sjuk eller som inte är frisk, som inte vet vad han gör, behöver inte göra wudu och behöver inte be. För Allah subhanahu wa ta'ala har lyft pennan från honom eller henne. Också de lärda nämner här al-islam, att man är muslim. En kafir kan inte göra wudu. Eller om han gör wudu så gills det inte. Han blir ändå inte ren. Ett annat villkor är också temjiz. Och det är åldern där barn kan skilja på saker och ting. Och de flesta av ulema säger att det är 7 år. Gärna om ett 3-årigt eller 4-årigt barn gör wudu, så räknas det inte. Ett annat villkor är också att man har nia, man har avsikt. Att man ska tvaga sig inför bönen. Man ska göra wudu inför bönen. Eller man ska göra wudu på grund av vilken anledning det må vara. Varför är det så viktigt med nia? För många, mashallah, efter ett tag, de blir vana att göra wudu. När de är på toaletten till exempel, så gör de wudu. Ibland det kan komma som en vana bara. Att du ställer dig till exempel för att skölja munnen. Och så bara tänker du till, men oj, du står och tvättar fötterna helt plötsligt. Du har gjort en wudu utan att ha tänkt till. utan att ha haft avsikt för att göra wudu. Räknas det? Det räknas inte. För du hade inte avsikt att göra wudu från början. Taib. Men det här är inte heller någonting som ska gå till den andra extremen, att man börjar få wiswas. Att man gör wudu och sen tänker man, åh, jag hade inte nia. Lä. Sånt här ska man strunta i. Utan vi talar om en person som bara gör wudu så här spontant och sen kommer på att man avsåg inte ens att göra wudu. Det räknas inte, utan avsikt måste man ha i allt det man gör. Ett annat villkor är också att vattnet är rent. Man kan inte göra wudu med vatten som är najis. Alltså vatten, du har en hink med vatten till exempel som en liten pojke har kommit och kissat i. Du kan inte göra wudu med det här vattnet. Det är najis, det är smutsigt. Kan man göra wudu med någonting annat än vatten? Kan man göra wudu med mjölk eller saft? Ja, nej, kan man inte. Nej, det kan man inte. Utan det måste vara vatten. Kan man göra wudu med havsvatten? Så här jättesalt havsvatten som luktar fisk. Kan man göra wudu med det? Jo, det kan man. Det är vatten. Man frågade profeten Muhammad al-Salam om havsvattnet, vissa fiskare. Och då så sa han, dess vatten är rent och dess döda fisk är halal. Så havsvattnet är rent. Okej. Okay. Mm. Hur vet du det? Kan du fixa det? Ja, det kanske inte blir. Tajib, havsvatten, kan man göra wudu med regnvatten? Nej. Allah subhanahu wa ta'ala säger wa anzalna minas samai ma'an mubarakan. Att vi har sänt ner välsignat vatten från himlen. Och Allah säger också vi har sänt ner rent vatten från himlen. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Så regnvatten är välsignat och det är rent. Mubarak. Därför om det regnar är det till och med rekommenderat att du försöker ta regnvattnet och smörja in det i kroppen. Att få baraka, att få välsignelse av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är bra med folk som har sjukdomar, med problem med jinner och shaitan och sånt, att de också försöker läsa Koran på regnvatten, om de inte får tag på zamzam till exempel. Kan man göra wudu med zamzam? Ja? Ja, det kan man, det är tillåtet. Bra. Ett annat villkor innan man gör wudu är att man avlägsnar det som hindrar vatten från att nå huden. Alltså man kan inte göra wudu om du har till exempel målarfärg på huden. Eller du har bakat bröd och du har massa torkad deg på händerna. Då kan du inte bara dra vatten över det här. Och samma sak, kvinnan som har nagellack kan inte heller göra wudu på över nagellacket, utan hon måste avlägsna sitt nagellack. Allt som hindrar wudu från att nå platserna av wudu måste avlägsnas. Okej? Okay? Så om en kvinna gör wudu med nagellack så är hennes wudu ogiltig. Den räknas inte. Eller om en målare gör wudu och han har målarfärg på händerna eller någonstans, så räknas det inte heller. Även om det skulle vara en liten bit sådär, så måste den avlägsnas. Och sen finns det saker, till exempel om en person har henna på handen. Kan man göra wudu då? Ja, det kan man. Alltså om man har tagit bort själva hennan och man bara har färgen kvar, då kan man göra wudu. Och subhanallah, jag har fått den här konstiga frågan. Kan man göra wudu om man har tatuering? Kan man det? Nej, det är klart man kan. Genom, annars, vad ska vi säga? Personen som har tatuering kan inte göra wudu, kan inte göra salat. Det är ingen som säger så. Det är haram att ha tatuering, men han måste göra wudu. Det har inte med saken att göra.
Plåster
måste också tas bort. Men om man måste ha plåstret, så läkaren har till exempel opererat det eller någonting sånt, då behöver man inte ta bort det. Om det är skadligt att blöta ner den här platsen, då räcker det med att göra wudu som vanligt och stryka med vatten över bandaget eller över plåstret. Inshallah, mycket bra fråga. Ett annat villkor är också att man har tvättat sig efter toalettbesök när man gör wudu. Och sen person kan inte gå på toaletten utan att tvätta sig och sen göra wudu. Det räknas inte. Han måste tvätta sig efter sitt toalettbesök. Ja, syns det. Tayyip, nu ska vi inshallah börja gå in på hur vilka kroppsdelar som man måste tvätta i bönen. Och det är 6 stycken kroppsdelar man måste tvätta i bönen. Och det är de som nämns i Koranen i surat al-Ma'ida, vers 6. Det finns en vers i surat al-Ma'ida, sura 5, vers 6. Som tar upp hur man gör wudu och ghusl och tayammum och liknande saker. Inshallah ta'ala. Och den här versen kan man säga är själva grunden i hur man ska utföra wudu. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger där: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Troende, om ni ska stå upp för att be, så tvätta då era ansikten och era händer upp till armbågarna och stryk över huvuden, era huvuden och era fötter. Eller tvätta era fötter. Till slutet på versen. Så i den här versen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Faghsilu wujuhakum. Tvätta era ansikten. Och då kommer vi till en viktig fråga. Vad är det som räknas som ansikte? Ja. Och då säger de lärda att det är från hårfästet, där håret börjar, till öronen här. Alltså polisongerna ska bli blöta också, det som är under polisongerna. Och ner till skägget. Det ska bli blött också. Okay. Och om det är en kvinna eller någon som inte har skägg, så är det då till hakan. För ordet wajh på arabiska betyder någonting som man möter någon med. Och det är då ansiktet som man möter en person med. Så halsen räknas inte med. Nacken räknas inte med. Utan det här är ansiktet. Okay? Allt det här måste bli blött. Och vad som också faller in under ansiktet är att skölja näsan och munnen. Al-madmada wal-istinshaq. Att en person sköljer munnen och sköljer näsan. För Allah subhanahu wa ta'ala har sagt här att man ska tvätta ansiktet. Och här säger de lärda en viktig princip. Och det är att de här koranverserna har förklarats i sunna av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och i varenda wudu som har beskrivits att profeten Muhammed har gjort alaihi wasallam, så finner man att han sköljde munnen och näsan. Så det är underförstått att munnen och näsan är en del av ansiktet. Och det här är den korrekta åsikten, att man måste skölja munnen och näsan i wudu. I en person som bara tvättar ansiktet och sen armarna, hans wudu räknas inte. Utan man måste skölja munnen och näsan. Och det har nämnts i sunna hur man ska skölja munnen och näsan. Det mest korrekta är hadithen som finns i Bukhari, att man tar, efter att ha tvättat ansiktet, så tar man vatten med handen och för in det i munnen. Och samma vatten också i näsan. Man delar då vattnet i handflatan till både munnen och näsan. Det är det mest korrekta. Att det här lilla vattnet i handen delar upp in i munnen med hälften. Och blåser in det i näsan den andra hälften. Med höger hand är det som är sunna. Och sen att man blåser ut. Man sköljer munnen, spottar ut. Och man blåser ut med vänster hand. För ni vet att vänster används oftast till det som räknas som lite äckligt eller orent och så vidare. Att avlägsna det som är smutsigt.
Efter ansiktet eller innan
ansiktet? Efter ansiktet. Efter ansiktet sköljer man munnen och näsan. Ja. Och det är också sunna. Det är också rekommenderat att när man för in vatten i näsan, att man drar in det så djupt man kan. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: "Wa balir fil istinshaq illa an takun sa'ima." Han sa: "Överdriv i att ta in vattnet djupt i näsan, förutom om du är fastande." För om man är fastande, då finns det en chans att du drar in vattnet djupt och det kommer ner i halsen. Men om du inte är fastande, så för in vattnet djupt in i näsan och blås ut. Sen kommer vi till armarna. När man har tvättat ansiktet och munnen. Och just det. Vi sa att det mest korrekta är att dela vattnet mellan munnen och näsan 3 gånger. Men det är också tillåtet att ta 3 tre gånger bara med munnen och sen ta vatten tre gånger med näsan. Att skilja på dem. Förstår ni? Du kan ena tre gånger så. Eller att göra tre gånger munnen och sen tre gånger näsan. Båda är okej. Men det mest korrekta är det här att dela. Det är det som är då rekommenderat. Va? Vi kommer till det sen. För många vill man räkna skägget till sunna. Och till som är sunna. Och nu talar vi om det som är obligatoriskt. Det man måste göra, det minsta man måste göra för att ens vudu ska vara korrekt. Okej? Okay? Och det är att man tvättar då ansiktet en gång och sköljer munnen och näsan en gång. Sen armarna. Då tar man vatten med vänster handen och tvättar sin höger hand. Det är sunnat att börja med höger som vi kommer att nämna sen. Och här är en viktig punkt. Det här, nu talar man om det som är obligatoriskt. Vi kommer nämna det som är sunna är att tvätta händerna i början på vudu. Det har vi inte nämnt. Men det är sunna, det är inte wajib. Du kan börja direkt med ansiktet. Men när du sen kommer till händerna, då måste du tvätta från fingertopparna till armbågen. Armbågen måste också bli blöt. Alltså vattnet måste gå hela vägen upp. Det måste också bli blöt. Vissa gör fel, de gör vudu bara hit. Så att den här är torr, den här knölen här. Armbågen, och det är inte tillåtet. Taib. Ett annat fel som vissa gör, och det var en färg där vi fick när vi satt med Sheikh Uthaymin rahimahullah, det var att många när de gör wudu ska tvätta armarna, då tar de vatten och börjar tvätta här. De tvättar inte händerna, för de tänker att de redan har tvättat händerna i början på wudu. Och det är fel. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala säger att tvätta händerna upp till armbågarna. Han sa inte tvätta armbågarna, utan han sa händerna upp till armbågarna. Så efter ansiktet är det wajib att tvätta händerna. Och i början på wudu är det sunna att tvätta händerna. Förstår ni skillnaden? Så det är mycket viktigt att när man gör wudu och kommer till armarna, så tvättar man då händerna upp till armbågarna. Okej? Okay? En gång är wajib. Och sen vänster, likadant. Sen tar man nytt vatten och man stryker över sitt huvud. Och från hårfästet bak till hårfästet här bak, där håret slutar växa, hårfästet. För har man långt hår behöver man inte stryka över hela håret, utan det är huvudet man ska stryka över, som alla ser. Femsahu bi ru'usikum, man ska stryka över huvudet. Så man stryker över huvudet. En gång är det som är obligatoriskt. Och det som är sunna är att dra en gång så och så tillbaka med händerna. Det är wajib. Och det här är sunna. Okay? Och det har nämnts vissa haditer att man också kan stryka två gånger eller tre gånger över huvudet. Men det vanligaste är att man stryker en gång över huvudet. Okay? Nej, vi kommer till det sen. Och sen är det en annan lärdom. Och det är att man kan egentligen stryka över huvudet hur man vill. Du kan stryka med huvudet med en hand om du vill. Du fuktar en hand och gör bara sådär. Det är också korrekt. Bara du stryker över hela huvudet. Hur du gör det är inte viktigt. Det kan vara med en hand. Det kan vara med två händer. Eller som du vill. Men det som är sunna är att profeten Hassan brukade göra så här. Och sen tillbaka. Ja.
Måste hela håret blötas? Alltså, kommer jag med en hand sen man missar att göra kanten?
Nej. Men om du gör med en hand. Du gör det en sida så gör du nästa sida. Så att allt blir blött. Och här är en viktig punkt också. Att när man stryker över huvudet. Så har Allah subhanahu wa ta'ala använt ordet mesh. Att stryka. Och inte ordet tvätta. Så det är fel att man fyller händerna med vatten och sen börjar tvätta huvudet. Det är inte så man gör wudu. Utan man stryker över huvudet med fuktiga fingrar. Okej? Okay? Fuktiga fingrar. Men jag såg också en hadith där profeten Sallam, han tog vatten och han, med handflatan och la sig där på huvudet. Och sen strök han det här vattnet han hade lagt, det droppade. Så strök han det vattnet över huvudet. Okej? Okay? Men det är väl också på sätt och vis stryka och inte att tvätta. Ja.
Men man har tvättat armarna så är händerna fortfarande fuktiga.
Nej, nytt vatten.
Det måste vara
nytt vatten efter armarna. Taib. Så här kommer vi till en annan punkt. Man stryker över huvudet och sen kommer öronen. Okej. Okay. Och öronen är en del av huvudet som du har nämnt i en sahih hadith eller udunani mina ras. Öronen är från huvudet. Så här har du två alternativ. Antingen att du stryker huvudet och sen öronen med samma vatten. Om händerna fortfarande är fuktiga. Taib. Det är ett alternativ. Det andra alternativet är att du stryker över huvudet. Och sen tar du nytt vatten. Och stryker över öronen. Okej. Okay? Så man kan göra båda. Men det som är kanske mest korrekt är att du använder samma vatten till huvudet som du använder till öronen. Men om händerna har torkat och har gett det värsta marschall stora håret, så är det kanske bra att du tar nytt vatten för att stryka öronen. Och öronen, det är sunna som du har nämnt i en sahih hadith, att föra in pekfingret i örat och att stryka med tummen på utsidan av örat. Okej? Okay? Så med pekfingret inne i örat och med tummen på utsidan av örat drar man sådär. Men det är också sunna. Alltså om du gör med lillfingret och handen sådär, det är okej. Okay. Bara det blir blött. Hur du gör det spelar ingen roll. Men samma sak där, det som är sunna är då att stryka sådär. Okej? Okay? Och det är inte sunna att göra sådär och sen öronen och sen ta vatten och göra nacken. Det finns inga som helst hadithet som säger att man ska tvätta nacken i sin wudu.
Ja. Sa du fel eller är det ansiktet före munnen och näsan?
Nej, jag sa fel. Jazakallah khair. Eller hade tambi. Varför ringer folk nu för? Just det, eller? Ja. Vi sa fel. Man sköljer munnen och näsan före ansiktet. Man sköljer munnen och näsan först och sen ansiktet. Men det finns också hadithier att man kan göra munnen och näsan efteråt. Men det som är mer korrekt är att man börjar med att skölja munnen och näsan och sen ansiktet. Nej, Afan, jag sa tvärtom. Jazakumullah khairan. Och sen efter att man har tvättat öronen så går man ner och tvättar fötterna. Och det blir svårt att visa här, men det behöver vi kanske inte göra. Utan man tvättar högerfoten upp till anklarna. Och fotknölen måste också bli blöt. Man tvättar högerfoten upp till anklarna och fotknölen måste också bli blöt. Och hälarna måste också bli blöta. Och sen vänsterfoten på samma sätt. Och ett till villkor som Ulema nämner för att wudu ska vara korrekt är att man gör det här i ordning. Och det här är det som de flesta av ulema säger. Man kan alltså inte börja med att tvätta fötterna och sen armarna och sen huvudet och sen ansiktet. Utan man gör det i den ordningen som har nämnts i Koranen. Det här är inshallah den mest korrekta och den säkraste åsikten. Att man gör wudu i den ordning som har nämnts i Koranen och i sunna. Och en annat villkor är att man har en muala. Och det är att man gör det oavbrutet. Yani, du tvättar inte ansiktet och sen höger armen och sen går du ut från toaletten kanske och svarar i telefonen och pratar med någon och kommer tillbaka efter 2 minuter och tvättar vänster armen. Det funkar inte. Utan det ska vara kontinuerligt. Okej? Okay? Och de ska vara oavbruten. Så pass att kroppsdelarna eller kroppsdelen innan den du tvättar inte hinner torka. Säger vissa lärda. Ta in. Och vissa lärare nämner att det finns undantag om till exempel du gör wudu och mitt under wudu så stängs vattnet av till exempel. Du måste vänta lite. Då är det lugnt. Men så länge du inte hinner torka liksom. Men man gör det i alla fall oavbrutet. Man gör sin wudu yani, i följd. Nu kommer vi till saker som är sunna i wudu. Rekommenderade. Och vissa av de här sakerna är obligatoriska hos andra lärda. Okej? Okay? Den första är att säga bismillah i början på wudu. Det har nämnts i en sahih hadith att profeten alaihissalam han sa: det finns ingen wudu för den som inte nämner Allahs namn. Och det finns ingen salah för den som inte gör wudu. Och ingen wudu för den som inte nämner Allahs namn. Så den här hadithen använder många lärda som bevis på att det är wajib att säga bismillah när man gör wudu. Och Imam Ahmed säger om den personen struntar i det med flit, så är hans wudu ogiltig. Och det är också åsikten av Al-Hassan al-Basri och Ishaq ibn Rahoya, att man måste säga bismillah. Medan de andra lärda säger att det är rekommenderat. Allahu alam, det som verkar vara korrekt är att man måste säga det. För hadithen säger det finns ingen wudu för den som inte nämner Allahs namn. Och då kommer vi till den här vanliga frågan. Får man säga bismillah i toaletten? Ja, får man det?
Nej.
Nej, säger ni. Man får det. Och det här har många lärda nämnt, som Sheikh Al-Bani i den här tiden. Och folk blandar ihop. Det har nämnts hadithet som förbjuder att man nämner Allahs namn när man utför sina behov. Och det här är självklart, en person som sitter på toalettstolen nämner inte Allah Ta'alas namn högt. Men det här är någonting annat. Nu gör man wudu. Och wudu måste man nämna Allahs namn för att det ska vara korrekt. Och därför säger vissa ulema att det är tillåtet att då nämna Allahs namn. Du säger bara bismillah och sen gör du wudu. Och andra lärda som Sheikh ibn Uthaymin säger att du säger bismillah tyst i hjärtat. Jag tror vissa också säger att du säger bismillah innan du går in i toaletten. Wallahu alam. Men i alla fall, många lärda har sagt att det är tillåtet att säga bismillah när man gör wudu. För det är ett undantag. Och att oftast handfatet är borta från toaletten och det som är smutsigt i toaletten har spolats ner. Alltså dagens toaletter är inte som förr i tiden där det bara var ett hål i marken. Och det smutsiga det var där. Utan nu är det smutsiga borta. Så det är inte lika allvarligt. Wallahu alam. Det är också sunna när man gör wudu att använda en miswak. En tandborste. Och miswak kan faktiskt vara vad som helst. Det kan vara en vanlig tandborste också. En Colgate eller någonting. För de säger miswak är det som ni gör rent tänderna. Men den bästa miswak är den som kommer från arakträdet. Och arakträdet är ett träd som växer i Yemen och södra Saudiarabien. Och från rötten av det här trädet så gör man då de här miswak. Och subhanallah, de har kommit fram läkarna till att det här är någonting som är bra för tänderna, för munnen. Det gör tänderna vita, det dödar karies, jag vet inte vad. Så det är mycket bra, mashallah. Subhanallah. I islam, 1400 år sedan, så sa profeten Muhammad s.a.w. om det inte skulle vara svårt för min umma, så skulle jag beordra dem att borsta tänderna innan varje wudu. Och innan varje bön. Mashallah. Och det första profeten s.a.w. gjorde när han vaknade var att borsta tänderna. Han ogillade att ha någon konstig smak i munnen. Och det sista han gjorde innan han dog, det var att borsta tänderna. Sallallahu alaihi wasallam. Så 1400 år sedan, islam rekommenderar att man har tandhygien. Medan folk i Europa och i västvärlden kanske inte ens visste vad det här var för 100 år sedan. Mashallah. Så islam ligger långt, långt före. Alhamdulillah. Taib, en annan sak som är sunnah med wudu är att innan du börjar, alltså när du säger bismillah, att du börjar med att tvätta händerna 3 gånger. Som du har nämnt i hadith Uthman, där han beskrev profeten Muhammeds wudu sallallahu alaihi wasallam. Han tvättade först händerna 3 gånger och sen sköljde han munnen och näsan och ansiktet. Men det här är sunna och inte obligatoriskt. Men ibland är det obligatoriskt att tvätta händerna innan wudu. När är det obligatoriskt? Pato? Va? Inte innan fajr, men mer specifikt. När man har vaknat. När man har vaknat från sömnen så måste man tvätta händerna. Profeten Muhammed a.s. beordrade med detta. Och sa man ska inte föra in handen i ett vattenkärl tills man har tvättat sina händer. För man vet inte vart handen var på natten. Så handen kan ha varit på konstiga ställen på natten. Så innan man stoppar ner det i sin vattenhink eller någonting så tvättar man händerna. Ja. En annan sak som är sunna är ett delk. Vad är ett delk för någonting? Ett delk betyder att man gnuggar. Man gnuggar, men det är inte... Det är inte heller obligatoriskt att gnugga, utan det är sunna. Och då har nämnts en sahih hadith att profeten Muhammad s.a.w. en gång gjorde wudu och hade... Thulufay mud. Han brukade göra rusul, tvätta sig med en sa. Och en sa, det är ett arabiskt mått, det är fyra såna här med vatten. Du fyller händerna fyra gånger med vatten. Det här är en sa. Det här är en mud. En mud. Fyra mud blir en sa. Okej? Okay? Och det är, vad är det ungefär? Det är en halv, det här är typ 600 milliliter tror jag. Så det blir typ tre liter. En sa är ungefär tre liter. Alltså profeten Muhammed s.a.w. gjorde russel. Inte wudu, russel med tre liter. Hela kroppen. Tre liter vatten. Och ibland mindre. Och ibland fem sådana här. En liter mer. Och han gjorde wudu med en mud. För det mesta. En sån här. Räckte till att göra wudu på hela kroppen. Taib. Och en gång gjorde han wudu med två tredjedelar av en mud. Det är ungefär en halv liter. Mashallah. Så det är sunna. När man gör wudu att inte slösa med vatten. Att inte överdriva. Och det finns en hadith som också vissa ulema håller att vara autentisk. Och det är att man ska snåla med vatten även om du skulle stå vid en rinnande bäck. Okej? Okay? Så generellt så ska man inte slösa med vatten. Utan man ska vara sparsam med den här mashallah gåvan som vi har. Och många av världens invånare har inte tillgången till rent vatten. Och subhanallah, man ser folk som gör wudu med kanske 30-40 liter vatten. Kranen på högsta och de står 5 minuter kanske. Och det här är utan tvivel israf. Det här är slöseri på vatten. Och det är tillåtet. Och ännu värre, vissa använder sådär mycket vatten. Och sen tvivlar de på att de har blivit blöta. De har wiswas. Och tror att de är torra. Det är al-mustan. Så i alla fall man ska inte slösa med vatten. Man ska vara sparsam. Men i den här hadithen där profeten al-Islam använde typ en halv liter vatten så nämns det att han gnuggade armbågarna för att vattnet skulle gå in. Det var ju lite vatten att det då skulle hela armbågarna skulle bli blöta. Så då säger vissa lärda som Imam Malik att man ska gnugga. Men majoriteten säger att det räcker med att man bara tvättar och att det är sunna att gnugga, inte obligatoriskt att gnugga in vattnet. Och andra lärda säger att man måste gnugga om man har mycket hårväxt. Så mycket hårväxt att du, när du häller på vatten så rinner vattnet av. Det når inte huden. Då måste du gnugga så att vatten kommer till huden. Och det är logiskt. Ja. En annan sak som är sunna är tahlil al-lahya. Och tahlil al-asabi. Det är sunna när man har tvättat ansiktet för oss män. Att när du har tvättat så förde in vatten som profeten gjorde, han tog vatten och förde in det så här i skägget, blötte alltså skägget, och så förde han in fingrarna emellan skägget, det kallas tahlil, så att vatten kommer emellan håret och vatten kommer till hårbotten här. Det är också någonting som är sunna. Och tahlil också att man för in vatten mellan fingrarna och mellan tårna. Det är också sunnat att man gör wudu, att man för in vatten här emellan så att det blir blött. Och han brukade tvätta mellan tånaglarna, eller tårna, med lillfingret. Så att vatten kommer in mellan tårna. Det är också något som är rekommenderat. En annan sak som är rekommenderat är att börja med höger hand, eller högra saker innan vänstra. Som du har nämnt i hadith Aisha radiyallahu anha. Att profeten sallallahu alaihi wasallam tyckte om att börja med höger i alla sina angelägenheter. I när han renade sig, när han kammade sig och när han satte på sig skorna. Alltså han kammade sig och började med höger sida. När han satte på sig skorna började med höger sida. Och när han gjorde wudu eller ghusl så började han med höger handen, sen vänster armen, höger foten och sen vänster foten. Och samma sak med ghusl. De nämner ulema höger sida av kroppen och sen vänster sida av kroppen. Det här är då någonting som är sunna. Men tänk på det här, när vi säger sunna, då förstår man att om en person skulle tvätta vänster före höger, är hans wudu korrekt eller inte? Den är korrekt. För att gå emot sunna är inte någonting som är haram eller nollställer din wudu. Utan det är rekommendation att göra de här sakerna. Ja. En annan viktig sak, det är att när man gör wudu så nämnde vi att det är wajib att tvätta allting en gång. Tvätta ansiktet en gång, tvätta armarna en gång, tvätta fötterna en gång och stryka över huvudet en gång. Det här har nämnts i Sahih Bukhari, att profeten Muhammad alaihissalam tvättade allting en gång. Det har också nämnts att han tvättade allting två gånger, och det har också nämnts att han tvättade allting tre gånger. Vilken wudu är bäst? En, två eller tre?
Tre.
Tre, namn. Eller man brukar nämna att, att man tvättar tre gånger är den mest kompletta och fullbordade wudu. Taib.
Är det inte bättre att variera?
Det är bra att variera. Namn självklart. Men i hadith Uthman, där han beskriver profeten Muhammeds wudu, så gjorde han den med tre. Och så nämnde han då belöningen, som vi kommer nämna sen. Och sen så säger de som berättar hadithen, jag tror det var Sufyan, att våra ulema brukade säga att det här är den mest kompletta wudu. Det är den bästa wudu. Att tvätta tre gånger. Taib, får man blanda? Tvätta till exempel ansiktet tre gånger och armarna två gånger.
Ja.
Nej, det får man. Det har också nämnts i hadith att det är tillåtet. Det viktiga är att man inte tvättar mer än tre gånger. Profeten alaihissalam tvättade sig en gång tre gånger i wudu. Och så sa han att den som gör mer än så här, han sa den som gör mer än så här, faqad asa'a wa ta'adda wa zalam. Han har gjort fel, orätt. Ta'adda, han har gått över gränsen och han har gjort yani zulm. Så det är inte tillåtet att tvätta mer än tre gånger. Alhamdulillah. Wudu en gång, två gånger eller tre gånger. Fyra gånger, bid'ah. Haram, inte tillåtet. Extremt. Och det här är bra, för det här stänger också dörren för de som har waswas. Tvätta en gång, två gånger eller tre gånger. Det räcker. Och du kan inte säga att det inte räcker, för det räckte för någon som var bättre än dig. Det räckte för profeten Muhammed, och det räckte för alla sahaba. Så det räcker gott och väl för oss också, eller hur? Ja. Och det här kan vara bra att känna till, för att ibland till exempel i skolan eller på jobbet så är man stressad, man måste göra wudu snabbt, toaletten är äcklig eller någonting. Du bara gör wudu en gång snabbt, tvätta allting en gång, stryker över stumporna, du går ut, du har gjort wudu på kanske 20 sekunder. Mashallah. Så alhamdulillah, islam är lätt, mashallah. En annan sak som är sunna är något som kallas för isbar al-wudu. Att man fullbordar sin wudu. Man gör wudu på bästa möjliga sätt. Även under svåra omständigheter. Och det här är en av de sakerna som har nämnts i sunna. Att den som gör det kommer att få hög belöning. Det är någonting som förlåter synder, höjer människan i nivåer. Och vad är det för någonting? Att göra wudu under svåra omständigheter. Isbar al-wudu, att fullborda sin wudu under svåra omständigheter. Gärna du ute i skogen, det är kallt och jag vet inte, någonting komplicerat tillstånd, men du gör ändå wudu på bästa sätt. Det här är någonting som ger dig, mashallah, mycket, mycket stor belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. En annan sak som är sunna, och det är att avsluta sin wudu med att göra shahada. När man har gjort en wudu så gör man shahada. Det har berättats i en sahih hadith att profeten Muhammad alaihissalam, han sa: det finns ingen av er som gör wudu och fullbordar sin wudu och sen säger ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, förutom att Allah kommer att öppna till honom de åtta dörrarna från himlen och han får gå in i vilken han vill. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så det är rekommenderat efter wudu att man, när man kommer ut från toaletten eller wudu-stället, att man då säger den här shahada: ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Och man kan också lägga till: Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Som det har nämnts i Tirmidhi. Så det här är någonting som är rekommenderat. En annan sak som är rekommenderad efter wudu är att man ber två rak'a. Att man ber två frivilliga enheter. Man ber en sunna bön alltså. Vem av sahaba brukade göra detta efter wudu? Bilal radiyallahu anhu. Och vad fick han för belöning för det då? När han paradiset. Profeten Muhammad a.s. frågade en gång Bilal. Han sa att jag såg dig i drömmen i paradiset. Vi hörde dina fotsteg i paradiset. Det finns två hadifer. Så han sa: vad är det du gör för något som är så speciellt? Och då så nämnde Bilal att varenda gång jag ska göra adhan så gör jag wudu. Och efter varje adhan så ber jag två raka. Och i en annan hadith, varje gång jag tappar min wudu så gör jag ny wudu. Och jag ber det som är skrivet för mig. Och då så sa profeten s.a.w. det är på grund av detta. Det här är din unika gärning. Det är rekommenderat när man tappar wudu att man förnyar sin wudu. Och när man har gjort wudu att man ber två raka. Och det är det som kallas för sunnan al-wudu. Sunna efter al-wudu. Tajib. Och det nämndes också i hadith Uthman radiyallahu anhu. Och det är kanske en av de mest omfattande haditherna hur man gör wudu. Där beskrev Uthman ibn Affan hur man gör wudu. Och så sa han sen att den som gör wudu på det här sättet och ber två raka med inlevelse utan att stå och tänka på andra saker blir förlåten för sina gångna synder. Mashallah. Så kolla belöningen. Du gör en fin wudu hemma eller någonstans och du ber två raka med inlevelse. Du blir förlåten för alla dina synder. Mashallah. Mycket stor belöning. Allahu Akbar. Och det är också en annan sak som är rekommenderad här. Det är att man alltid försöker ha wudu. Som vad sa Bilal, när jag tappar wudu, gör jag ny wudu. Och det har nämnts en hadith, وَلَنْ يُحَافِذُوا عَلَى الْوُضُوْ إِلَّا الْمُؤْمِنِ. Att endast en troende person bevarar sin wudu. Alltså det betyder inte att han inte tappar sin wudu, utan det betyder att när han tappar den så gör han en ny wudu. Han är alltid i wudu. Och man har sett såna här människor ibland, de är alltid i wudu. Alltid beredda för att be, alltid beredda att läsa Koranen eller vad som helst. De har alltid wudu. De har som vana att när de går på toaletten gör de wudu. Och det är en god vana, mashallah. Och den egenskap av de troende som nämndes i den här hadithen. وَلَنْ يُحَافِذُ عَلَى الْوُضُوْ إِلَّا الْمُؤْمِنِ. Det är bara en mu'min, en troende som alltid försöker att behålla sin wudu. Eller förnya sin wudu då. Och det är också en sak som skyddar människan från shaitan. Många har problem med waswas och problem och shaitan och sånt. Försök att alltid ha wudu. Att alltid vara ren. För det är också ett skydd mot ondska. Shaitan och jinner och sånt tycker inte om det som är rent. Utan tycker om det som är smutsigt. En fråga. Är det tillåtet att torka sig efter wudu? Är det?
Ja.
Nej, det är tillåtet. Det har nämnts hadith att profeten sa att han brukade torka sig efter wudu. Och det har också nämnts att han tackade nej. Så båda är tillåtna. Det finns inget speciellt där. Är det tillåtet att prata när man gör wudu? Ja, det gör wudu. Du står och pratar med en kompis. Får du göra det? Ja. Nej, du får det. Det finns inga bevis som tyder på att det skulle vara förbjudet. Många säger det, typ deras kultur eller tradition, att man inte får prata när man gör wudu. Men det är korrekt. Man får då prata när man gör wudu. Får man ta hjälp av någon annan när man gör wudu? Alltså till exempel du har brutit knät. Så någon måste, ditt ben är rakt. Någon måste hälla vatten på din fot. Är det tillåtet? Nej, det är tillåtet. Det är bra att känna till de här sakerna.
Det är wajib också.
Ja, det är wajib också. Om personen har möjligheten att då göra wudu. Taib, en annan viktig sak här. Och det är... Vad är klockan? Nej, vi hinner inte med det. Kanske avrunda här och ta frågor och svar.
Tänk. Kan du smörja efter wudu med
duschen? Nej, efter wudu får du göra vad du vill. Får man ha hudkräm, får man ha till exempel olivolja som är sunna. Det har nämnts i en hadith att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam han sa olivoljan är från ett välsignat träd så ni ska dricka av den och smörja er med den. Så det är sunna att man smörjer sig med olivolja och att man äter den och dricker den. Så det är rekommenderat efter wudu att man, eller det är tillåtet när som helst att man då smörjer sig med olivolja eller man kan också ha hudkräm efter wudu. Ja. I alla fall, hudkrämen måste vara halal. Den får inte innehålla någonting haram. Inshallah. Jalla, vi avrundar där för idag och vi fortsätter nästa vecka på samma ämne inshallah. Och jazakumullahu khairan och barakallahu fikum.